Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Erik Persson har semester, Thomas Nilsson har semester, Marian Svab har semester, Mattias Hjelm har inte semester utan står här i poddstudion framför mikrofonen för nästa HIF-poddsavsnitt. Men det är inte frågan om någon monologpodd här, utan vi har bjudit in en gäst, och det är ingen mindre än HIFs ordförande Christer Hazelius. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket för det, Mattias. Kul att vara här.
Ja, efter en diverse klurigheter att hitta in till just den här poddstudion så är du här, och vi har mycket att prata om, Christer. Först och främst tänkte jag kolla med dig, hur är det med dig nu? Det har ju varit mycket som har hänt kring HIF mot slutet.
Jo, det är väl bra. Det har varit mycket aktivitet på olika sätt, som ni vet, och mycket media och mycket annat runt omkring. Men visst är det bra, det är ju spännande när det händer saker.
Mm. 2 år har du suttit som ordförande. Hur har de här åren varit, tycker du?
De har varit väldigt skiftande. 2017 i mars när jag kom in så var det ju ett läroår med Mats Ola. Sen 2018 blev ett mycket speciellt år i och med att Mats Ola gick sjukskriven rätt så tidigt. Och vi visste inte om vi skulle ersätta. Vi bestämde oss för att avvakta av olika skäl. Dels så visste vi inte hur lång hans sjukskrivning skulle bli. Men då gjorde ju jag och Helena Wennerström armkrok tillsammans med hennes organisation och med min styrelse, såklart. Men det var ett tufft år för henne som marknadsmänniska och mig som ordförande att plötsligt bli klubbdirektör.
Mm. Och ja, det var ju faktiskt så att du var påtänkt som ordförande tidigare också, men då tackade du nej och konstaterade efter mycket övervägande och noggrann analys av HIF att där och då, i slutet av 2014, när du tackade nej, så kände du att nej, det var inte rätt uppdrag, och sa att jag är ingen förvaltare. När du nu tittar på de åren du har varit som ordförande, har det blivit som du tänkt dig vad gäller just det där att inte vara en förvaltare utan en nybyggare, eller vad man ska säga?
Ja, man kan väl säga att jag har ju fått tugga på det där. Jag är ingen förvaltare. Det är klart att det är inget uppdrag att förvalta HIF. Vad jag menade då, det var att besluten för framtiden var fattade på olika nivåer, utan då jag skulle värva dem när jag gick in i det läget. Och man tar nybygga då, så är det väl snarare återbygga då, så att degraderingen som sådan, den gör ju att det kräver ju rätt så tunga grepp, det insåg jag. Och den utmaningen var jag beredd att ta och har tagit så gott det går tillsammans med olika ledningar och inte minst tillsammans med min styrelse.
Mm. Ordförande i HIF förpliktigar såklart i den här stan.
Så är det.
Hur tycker du att det är sett till det med alla de krav som finns?
Alltså det vill ju till, man får ha lite plåtmage i detta, och det gäller både att svåra beslut att fatta och driva. Det handlar om att kunna stå upp för negativism. De positiva delarna är ju alltid lätt. Och sen så är det klart så utsätter man ju för kritik i den rollen. För egen del så betraktar jag det som att det är, för de flesta som kritiserar känner ju inte mig personligen, utan då är det rollen som kritiseras. Och jag måste säga att det hör till, och inte minst i den här stan och säkert några andra idrottsföreningar på samma sätt. Men som jag brukar säga, mycket, mycket, mycket hellre ett tungt, ordentligt engagemang som innebär kritik än att det skulle vara ointresse. Så att jag trivs bra i rollen, även om den ibland är lite tuffare än annars.
Vi har ju haft mycket kontakt med varandra genom åren. Du har ju också varit ordförande under många år i FC Helsingborg, innebandylaget här. Så vi har ju lärt känna varandra på professionell basis, ja, kan man säga. Ja. Men hur är du då som person när du inte är ordförande på något sätt?
Som person, jag försöker jobba en del med min advokatverksamhet såklart. Och det är ju ett yrke som också tar en del tid. Sen i övrigt så är jag ju rätt så mycket en en hemmamänniska när jag är i Sverige, men inte minst så försöker jag utnyttja alla möjligheter till ledig tid och återhämta batterierna genom att resa mycket. Och en del resor gör jag själv och åker iväg på exotiska ställen och fiskar. Andra resor gör jag tillsammans med min sambo, Susanne. Så att det är väl så det är. Men jag är rätt, som person så är jag rätt driven, kräver att det rör på sig lite grann, även om nu med ålderns rätt har bättre förmåga att sitta på en strandstol än vad jag hade för kanske 15 år sedan. Något sånt där är det.
Mm. Du pratade om att du behöver ha en plåtmage i din roll som ordförande. Mm. Och det tangerar ju att vara hårdhudad. Är du hårdhudad, Christer?
Ja, alltså, vad jag menar med plåtmage eller hårdhudad, vad vi än väljer, så är det framför allt så handlar det ju om att kunna, alltså, sova även när det är tufft. Den typen av hårdhudhet. Sen finns det en annan typ av hårdhudhet, nämligen att vara hård mot omvärlden. Det är jag inte så säker på att jag är eller kan vara. Däremot så har jag en väldigt stor erfarenhet och väldigt god, som jag själv betraktar det, på att inse att man måste fatta beslut. Man fattar inte dem själv, men besluten måste fattas och man måste våga fatta beslut även om de är obekväma.
Hur är du då att ta den här kritiken som du pratar om? Tar du åt dig själv? Du tycker att det är bättre att, som du sa, att det är bättre att folk engagerar sig och att det kommer kritik då än att det är helt tyst och ingenting händer. Ja. Men berörs du själv någonstans på insidan också?
Alltså det vore väl mycket plåtmag att säga att man inte alls påverkas. Utan det handlar för mitt vidkommande om att påverkas i sådan utsträckning så att det är hanterbart. Och det tycker jag alltid det är. Jag menar, hittills, så menar, när vi levererade det negativa resultatet 13 miljoner i december förra året, tror det var december 11, så kom en banderoll upp med avgå Azelius, som jag genast blir upprörd. Jag såg inte den själv först, men och det är klart, jag hade ju hellre haft sluppit den än att ha den, men väl där så har jag inga problem att leva med det. Och så att jag menar, att vi inte blir berörd alls, nej, det vore ju dumt att säga. Men jag berörs inte på ett sätt som gör att jag tvekar på att inneha den här rollen så länge man är beredd att ge mig uppdraget.
Men du blir inte att må dåligt av det, gå och grubbla på det och känna att du är en påse skit liksom?
Nej, det är väl det som är plåtmage. För skulle man ta åt sig och plötsligt börja analysera sig själv, tappa självkänslan, rätt eller fel, så skulle det vara svårt att ha det här uppdraget. Det kan jag säga. Utan det vill till att kunna identifiera rollen och vad som krävs. Och sen vissa beslut som fattas av mig och min styrelse kommer vara fel. Vi hoppas att de flesta är rätt, men så kan det bli.
Det är ju så lätt någonstans för dig och andra i den typen av roller att man blir sin roll och så kanske man glömmer bort människan i sammanhanget. Alltså, när du själv kanske gör något som att det där var inte helt bra, blir du en sån som får dåligt samvete också då som andra, eller hur funkar det där?
Jo, det är klart, och det kan jag göra både som roll och som Christer Azelius. Men det är klart att jag är ju som jag är, och alla mina personlighetsdrag kan jag ju inte städa bort i den här rollen, utan det tar man ju med sig in, annars blir det på låtsas. Och det är klart att alla mina personlighetsdrag är ju inte perfekta i varken i mina egna eller andras ögon. Så det är klart att jag gör misstag och kan känna att det där var korkat gjort, jag borde gjort annorlunda. Så att där är jag ju som alla andra på något vis. Så att det är det. Men att spela, att vara en Christer Azelius i rollen som ordförande och en annan Christer Azelius där ute när det gäller personlighetsdragen, det går inte. Utan det, man får ta det goda med det onda där.
Mm. Du är ju en man som har lätt för att prata och kan uttrycka dig. Och ibland uttrycker du dig väldigt, vad ska man säga, vitt och brett och kanske sådär lite utanför boxen. Jag tänkte jag skulle kolla med dig med några citat som du gav till oss nyligen. Då sa du så här, det var kollega Linus Alin som pratade med dig. Och efter det här med Bjarnason och allt som hade hänt och så vidare. Och Rasmus också då, tränarbyten. Så sa du så här, att det är klart som satan att vi ända sedan Bjarnason-affären är så in i helvete på tå. Och lite senare, men det är klart som fan att vi måste leverera in nu. Mm. Jag tänker, det är kanske lite okonventionellt av högsta hönset för ett mångmiljonföretag, om man uttrycker det så.
Ja, och det har ju påpekats för mig såklart.
Det har det.
Efter, ja, såklart. Alltså det kommer man inte undan med. Och, Och menar, den, i den diskussionen då, och jag har ju inga synpunkter på citaten, för jag sa ju faktiskt de där grejerna kring det och med det engagemanget då, när man går in och brinner i detta. Men det är klart, det ordvalet är ju olyckligt.
Du känner det så här i efterhand?
Ja, alltså det är klart att, när jag läste det själv efter när ni tryckte det, så tänkte jag inte på det, men när påpekande kom om det, så är det klart att jag tänkte på det och har respekt och förståelse för att man kanske inte vill att jag ska använda den typen av ord. Men som sagt var, att man får ta det goda med det onda, och sen får jag ju bättre mig helt enkelt.
Är det Christer Hazelius, eller är det lite grann också att pumpa igång ett engagemang, skådespel är starkt, engagemang bland fansen när du tar till kraftuttryck så? Eller är det 100% Christer?
Alltså 100% Christer får det väl kanske vara, men jag har ju inte tänkt att nu ska jag klippa till med svordummar för att få en effekt. Så hade jag tänkt innan jag sa de här grejerna. Jag är ju rätt så spontan i intervjuer och sånt. Så hade jag ju snarare tänkt att inte använda de uttrycken. Mm.
Hur fungerar du med sak och person? Det brukar man prata om. Det blir ju som en klyscha, men det är ändå en verklighet. Kan du skilja på sak och person? Ja. Kan du skilja på när Helsingborgs Dagblad, som jag är representant för, går in och granskar HIF, för det kanske kommer nyheter som ni inte är så nöjda med och du absolut inte är så nöjd med att läsa? Hur kan du skilja på den som har skrivit och vad det handlar om?
Hur lätt som helst. Där har jag en oerhört stor hjälp av mitt yrke som advokat. Där lär man sig detta, och jag är ju en processande rättegångsadvokat, även om det är i den affärsvärlden jag gör det, så att säga. Så att jag har inga problem. Sen är det klart att, och jag kan inte dra några exempel i mediala termer, men det är klart att jag kan tillåta mig att tycka illa om någon för att man beter sig illa.
Men då kanske du går till den personen och säger det också, eller?
Ja, om det är någon som är mig tillräckligt nära, så skulle jag göra det liksom. Men jag har inga problem att skilja på saker och person, utan tvärtom tycker det är jätteviktigt att man kan göra det. Och det är också lite grann det som jag själv klarar mig på, nämligen att när man kritiserar på olika sätt, så är det inte Christer Hazelius på Mauritius man kritiserar, utan det är ordföranden i HIF som den roll som jag bär, så att säga. Så jag tycker det är viktigt åt alla håll, är det. Så att jag... Det är sällan eller aldrig som jag reagerar, i synnerhet medialt har jag aldrig tänkt. Alltså, det vore ju väldigt märkligt om vi skulle äga media på så sätt att ni inte kritiskt skulle granska oss. Det vore helt fel som jag ser det.
Mm. Om man tittar på andra klubbar med andra ordföranden, så kan man få en uppfattning att de verkar inte vara så involverade i spelarrekryteringar och verksamheter på det sättet. Medan här känns du ju som spindeln i nätet i nästan allt. Är du mer involverad som ordförande i HIF än vad andra ordförande i andra föreningar är?
Jag tror det beror lite grann på storlekarna på föreningarna och ekonomierna kring föreningarna. Men det kan nog kanske vara på det sättet. Men samtidigt är det ju på det viset att avsaknaden av en sportchef gör ju att den här sportgruppen blir involverad. Men det jobbet, det görs ju utifrån fotboll först, sen upp i sportgruppen där jag själv sitter med, och Marcus Bergdahl, sekreteraren, och sen Sviss och Oskar Rönningberg, och så Robin från kansliet.
Ska vi ta det på en gång här? För det är en av de frågorna jag har skrivit ner här också, sportgruppen och hur allting fungerar. Utifrån så finns det ju uppfattningen, hur fungerar saker och ting egentligen i HIF? Vem gör vad? Mm. Hur är det egentligen? Nu berättade Andreas Granqvist för mig igår, och för oss då på HD, såklart, eftersom jag jobbar här, att han jobbar lite grann som sportchef, kan man säga nu. För lång tid vet jag inte. Vem gör vad i sportgruppen, och vilka är där och som jobbar, och hur funkar det?
Man kan börja med att säga att inte minst den degraderingen, så har ju saker och ting där. Men det finns ju ett finansiellt skäl till att vi inte har någon sportchef. Vi har ingen anställd scout, utan vi är beroende av de relationer som finns där ute. Det här är inte hållbara lösningar över tid. Men där vi befinner oss nu och har befunnit oss sedan degraderingen i vart fall, och kanske till och med lite tidigare egentligen finansiellt, så är det som så att det här sommarfönstret där vi är nu, där arbetar vår tränare Henrik Larsson och våran blivande sportchef Andreas Granqvist. De jobbar intimt tillsammans med att söka rekryteringsspår. Och eftersom de spelar respektive tränar och coachar det här laget, så en stor del av deras jobb, det är ju deras enorma kontaktnät där ute. Sen när de då får fram alternativ, så går det först till Robin på kansliet, som sitter på ekonomi pennan så att säga och kan räkna på och liksom, vad innebär detta? Så att man kan komma med ett förslag till sportgruppen, gå vidare eller inte gå vidare kring detta. Och då handlar det, i sportgruppen så handlar det ju för mitt vidkommande aldrig om vem vi talar om. Swiss och Oskar kan ha en synpunkt, men min uppfattning är, och Marcus Bergdahl kanske kan ha en synpunkt också, men min uppfattning är att styrelseledamöterna i sportgruppen lägger inte någon vikt vid person, utan det kan möjligen snarare vara vad kan vi investera, är det rätt att lägga pengarna på den positionen och såna här saker kring detta. Men typiskt sett så jag kan inte komma ihåg att vi har dratt åt olika håll någon gång egentligen.
Men betyder det att efter det här sommarfönstret så kommer saker och ting gå tillbaka till det som var innan, hur det nu var, eller kommer det att sättas en ny organisation i höst, eller hur ser det ut? Det är till och med på det planet att jag som jobbar som reporter här på Helsingborgs Dagblad ibland kan fundera, vem ska jag ringa till och fråga nu?
Du ska, beroende på vad det är för fråga, såklart. Ja. Men typiskt sett så skulle jag säga att de som uttalar sig i de här frågorna, det är jag själv som du vet, och det är ofta man ringer till. Robin har ett mandat att tala. Swiss, som ytterst fotbollsansvarig på styrelsenivå, har ett mandat att tala. Henrik, det kommer vi bara tala om i sin egenskap av tränare. Och Andreas kommer tala i sin egenskap av spelare i första hand. Men han har en roll där han är avsedd att vara biaktiv som sportchef. Vi har kallat det, sen han kom hit, alltså rådgivare. Och det har ju varit att vi kan aldrig ha honom som chef över tränaren eller chef över lagkamraterna. Chef i bemärkelsen lagkapten är ju sin sak, va? Men han kan inte sitta och förhandla med lagkamrater och tränare. Så att det är en lite kryptisk roll som vi försöker få ut det mesta möjligt av, nämligen hans kontakter med omvärlden.
Så han kliver in, kan man säga, i en slags sportchefsroll när det är transferfönster som är öppna, och däremellan så kommer han enbart koncentrera sig på spel?
Ja, kanske med en viss modifikation på det uttalandet eller din fråga, så tillvida att den här, alltså vi måste nu när vi närmar oss en ekonomi i balans, i vart fall har kontroll på den, så måste vi utveckla verksamheten på olika plan. Vi har satsat en del resurser och Joel har ju byggt en organisation på kansliet med en business-to-business-chef i Reda och sen Erik då som är business-to-consumer som vi kallar det. Men idrotten och sustainability, alltså hållbarheten, CSR och de här, vi måste sätta tillbaks pengar i takt med att vi kan det. Och därför tror jag det är viktigt att Granen är med, och jag tänker mig också att tränaren är med. Nu är det Henrik och vem som är nästa är. Men att bygga den här organisationen som gör att vi kan ha en mer stabil, alltså inte scoutingverksamhet, inte vara så beroende av hjälp från Bosse Nilsson eller Peter Svärd som åkte till Island eller om man ringer till Skulason och såna här saker, utan att bygga den så att vi har ett nätverk som är etablerat och fast i högre grad än vad det är nu. Det tror jag är viktigt. Och där tror jag att det är viktigt att Granqvist eller Granen då som blivande sportchef när han väl lägger skorna, att vi inte bygger en roll som han inte är involverad i. Så att i det här strukturella arbetet med att bygga organisation så betraktar vi Granen som en viktig pjäs och han måste vara med där. Sen är det så att sportchefen beslutar ju inte organisationsutvecklingen, utan det får ju styrelsen göra. Men det är klart att vi vill ju inte bygga en organisation som inte ligger i linje med vår framtida sportchefstänk.
När ni då bygger organisation, gör ni det fortlöpande eller har ni satt ett datum att här ska vi försöka sätta en struktur där allting är klart, eller inväntar ni att se att ni faktiskt har klarat kontraktet till Allsvenskan nästa år när tv-avtalet, det lukrativa, börjar användas?
Nej, alltså vad vi gör och har gjort här redan under våren, för det här är det är ett rätt stort arbete, det är inte bara att säga vi ska ha en scout, vi ska ha det, utan man måste tänka ungdomsutvecklingen är ju jätteviktig. Hur ska våra rekryteringsidéer se ut och såna här saker. Och mot detta står hela tiden på vänsterflanken stanna kvar i Allsvenskan. Men det jobbet som det innebär att utveckla den här och bygga den här organisationen på det sportsliga, det måste göras och det görs nu. Och sen är frågan när man kan sätta det i sjön. För där kommer ju en finansiell moment in. Och egentligen så ska det här betraktas som en investering som ska avkasta. Men för att investera så måste du ha pengarna. Så det är klart att sätter man en organisation så får vi vänta till vi kan fylla den med tjänsterna finansiellt innan vi kan börja rulla. Men att ha den på plats som en dynamisk företeelse, det tål inte att vänta. Vi kan inte göra det när vi vet om pengarna finns, för då kommer vi på efterkälken ännu mer.
Mm. Pratar vi organisation och pratar sportgrupp, om vi går över till den grupp som du är ordförande för, ja, hela klubben, men ja. Styrelsen då? Ja. Ledamöterna där, hur mycket är ledamöterna involverade i verksamheten? Hur mycket hänger de med? Hur mycket vet de om? Och så.
Ledamöterna vet om allting. Och ledamöterna, de har tydligt definierade roller och tydligt definierade mandat kring detta. Vissa är mer självbeskrivande än andra. Sekreteraren, alltså det juridiska, kontrakten, formalien såklart. Svis med styrelsemässigt ansvarig för fotboll på A-lagssidan. Oskar, styrelsemässigt ansvarig för ungdomssidan kring detta. Hans Nelson, kommunikation framförallt, men när vi kommunicerar, inte så när jag står och pratar med dig, så har jag inte talat med honom om vad jag ska säga, men när vi gör utskick och sådana saker förberedda så går de alltid förbi hans ögon, för han har bättre förmågan hos andra att se hur tast emot kring detta. Och sen Stefan, våran kassör, jobbar ju rätt så mycket med att få ordning på ekonomin tillsammans med Robin, och dessutom med det här projektet nu som vi är ute och försöker lansera kring en ny investeringsrunda. Ska vi se, sen har vi Magnus på ansvarsområde på Olympia Invest och marknadssidan, mycket relationsmänniska, Magnus Eriksson. Och sen tror jag sagt alla förutom Lotti, som är våran hållbarhetsperson och är djupt engagerad i det. Och så att alla de här personerna på olika sätt sitter med Joel eller med Robin eller med Reda i sina olika, eller med Midde i sina olika roller i vardagen. Det är inte så att de sitter där varje dag lika lite som jag själv, men låt säga veckoliga kontakter. Så att styrelsen är, jag är extremt nöjd med den sammansättning jag har erbjudits. Inte bara för att jag själv slipper göra allting, utan att engagemang från styrelsen är jäkligt viktigt.
Och det fungerar bra. Ja, nu kom det.
Ja, du såg att jag tog av mig. Jag klarade det så jäkligt i alla fall, men jag ber om ursäkt för det. Men styrelsearbetet fungerar jättebra, och min bild är att vem du än skulle fråga av styrelsen så skulle de hålla med mig, och inte bara för medhållets skull. Jag tror att vi har en styrelse som går i takt och är väldigt tajt och engagerad.
Utifrån sett då, så kan man ju få uppfattningen, man vet ju inte alltid hur det är innanför, men man kan ju tänka att det stormar kring HIF igen, det är kaos igen. Hur mår föreningen innanför väggarna? Fungerar det där? Är det gott klimat? Trivs folk? Hur är det?
Alltså ja, jag skulle säga att det är gott klimat i detta. Och egentligen så är jag ju mest benägen och kunnig att uttala mig om det vi har talat om redan med styrelsen.
Jag tänker att du kanske får indikationer på om det funkar bra eller om det är något som inte funkar
utifrån,
bra.
Alltså från styrelsens uppfattning är att det funkar bra. Att den här organisationen som nu har satt sig och håller på att sätta sig, men med början när vi rekryterade klubbchefen Joel och som i sin tur snabbt tog in CFO och administrativa chefen Robin, det funkar bra. Sen är det ju på det viset att när du gör förändringar i en organisation på rätt stora förändringar faktiskt, och framförallt på ledande befattningar, så är det så att det går aldrig helt smärtfritt. Spelar ingen roll om det är advokatfirman Vinge eller HD eller Helsingborgs IF. Så det är ju inte bara guld och gröna skogar kring de här sakerna. Det är klart att någonstans så finns det ju frågetecken och missnöje också. Men detaljerna kring det är inte min hemmaplan.
Nej. När inför att du skulle ta över som ordförande, valberedningens förslag och så vidare, så pratade du om, jag ska ta fram papper här nu så att jag inte säger fel. Var vi nu var någonstans. Ja, men du pratar i alla fall att om transparens och att HIF ska bli angeläget igen och öppenhet mot media, mot företag och så vidare. Hur tycker du att det har blivit och fungerat? Är HIF angeläget igen?
Ja.
Eller det har väl alltid varit, men på det sättet som du tänkte dig?
Som jag tänkte mig, ja. Tar vi öppenhet mot media så tycker jag vi är ganska öppna kring detta. Och det gäller inte bara er, även om det är naturligtvis ni som visar störst intresse på HD, men även era konkurrenter. Och alla har lärt sig att vill man ta på mig så smsar man, och jag försöker ringa tillbaks till allihopa kring detta. Men det som jag inte är riktigt nöjd med, det är svårigheterna kring förra året. Och de hänger samman mycket med att vi blev av med vår klubbchef i detta. Vi hade svårt att ta hand om att hålla medlemsmötena ordentligt. Vi hade svårt att hålla till exempel Olympia Investgänget ordentligt informerade. För att vi hade ingen som kunde allt och höll allting samman, så att säga. Utan jag och Helena fick göra så gott vi kunde, som jag sa, med våra respektive organisationer, alltså styrelse respektive korridoren. Så att på något vis så tror jag vi tappade en del av det förra året. Men vi har ju en bit till som fick en backlash förra året. Det var ju när vi konstaterade, vilket jag då fick gå ut med i december, att vi hade ett resultat som var mycket sämre än vad vi visste, helt enkelt. Och det innebär att vi har en trovärdighetsresa att göra i detta. Transparensen, det är sin sak. Men hade vi inte varit transparenta hade vi inte gått ut och sagt, utan hållit för öronen till dess till årsmötet. Hoppas ingen ser det. Men det är sin sak. Men att bygga trovärdighet kring föreningen, för det är precis som du säger, kaos igen. Och så var det dags att säga och så. Och den pucken är viktig, och det måste man förtjäna, den trovärdigheten.
Det känns som att det aldrig är lugnt kring HIF. Vad är din bild av det? Är det så? Och varför är det så?
Jag håller väl med om att det sällan eller aldrig är helt lugnt kring HIF. Det är klart att det kan vara lugnt när man leder Superettan ett tag. Men då händer det ju någonting annat, som förra året till exempel, om att vi har en ekonomi som vi inte hade kontroll på, helt enkelt. Och det finns naturligtvis olika orsaker kring till varför sådana saker sker. Men om vi tar bort det sportsliga, för det är det sportsliga. Det är som det är på något vis. Man vinner och man förlorar. Man tar fel beslut i rekryteringar och i laguttagningar och allt vad det nu kan vara. Men de andra bitarna, är klart att livet är oerhört tufft när man hela tiden lever med en oerhört påfrestande ekonomi. Det är svårt att finna lugnet för besluten. Men att titta på, som sagt var, hade vi vetat om förra året att vi skulle leverera ett resultat på 13 miljoner back, nu blir det ju lite mindre i slutändan än så, men då hade man ställt sig frågan, okej, ska vi ge upp tanken på att gå upp då? Nej, vi hade förmodligen, nu är det ju hypotetiskt, förmodligen hade vi fått köra på samma sätt ändå, men det är i alla fall lättare att göra det om man vet vad det innebär än om man inte vet det.
Apropå ekonomi, och apropå detta att alltid kommer de, nej inte alltid, men ofta nu på senare år i alla fall, kommer siffror som inte är så jätteroliga och sådär. Mm. Jag har ju mycket kontakt med din son också, eftersom han är klubbchef i FCH. Och han har ju sagt till mig, han gör aldrig någonting om det inte finns pengar. Frågar jag dig, Christer, hur är du där? Du har en gas, men har du en broms?
Ja, alltså det får inte bli så mycket ja i detta, för att innan de här bitarna passerar och när vi tar beslut i detta, så har det ju tröskats igenom, vi tänker ju oftast fotbollsbeslut i det här läget. När Joel anställer en CFO eller Reda eller Erik, så att det är ju inte på styrelsenivå i detta, utan det är hans call, där stoppar det inte, utan det får vara hans budgetansvar att ta det. Utan det är ju framförallt när vi kommer i lägen där vi går utanför budget som det blir styrelsefråga kring detta. Och då lyfter vi det i styrelsen. Vi får alltid det till oss, vi lyfter det i styrelsen. Och då har ju, man kan ta, som jag nämnde precis, vad hade vi gjort med avancemanget till Allsvenskan förra året om vi...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Eller vetat mer. Samma fråga kommer ju i år. Nu har vi svaren, tack vare Robin och Stefans stora arbete med ekonomin. Så vi vet var vi befinner oss från tid till annan och har en bra chans att förutse. Men Det är samma sak här, de här hägrande miljonerna med nya tv-avtalet 2020. När vi ställs inför frågan i september, oktober, vi riskerar kapitalet, då kommer ju den hamna på styrelsens bord. Vad vi kan eller inte kan göra.
Gasar du då?
Jag skulle förorda gasa i det läget, för att jag tror att det här är en vattendelare för svensk toppfotboll. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt svårt för lagen underifrån att etablera sig när det blir mycket större pengar och så 25-75 skillnaden på ligorna. Men den gasningen, eller rättare sagt det beslutet, det måste ju fattas i samråd med inte bara Joel och Robin utan styrelsen, så att säga. Det är ställningstagande som måste göras. Sen, som sagt, var att jag tror att det är viktigare än någonsin att vara i Allsvenskan nästa år.
Men trots historiken där det ständigt kommer nya rapporter om att ekonomin inte är bra och elitlicenser är hotad och så vidare, så menar du ändå att man ska ta den risken?
Ja, alltså i vissa lägen så ska man ta den risken i det. Och nu ställs vi inför lägen 2 år i rad. Men när vi ville ju upp 2018 för att inte chansa på 2019. Nu handlar det om 2020-pengarna. Men man får ju värdera det i det läget, vad det innebär. Jag menar, om vi nu skulle, men elitlicensen försvinner ju inte 2020, det vet vi ju. Utan den är ju minst 12 månader bort. Och då kan det vara så att vara kvar i Allsvenskan innebär att de nya fördelningen av centrala pengar, eller rättare sagt den nya storleken, att det i sig självt ger handlingsplanen man behöver. Och det är de övervägandena man måste göra i längden. Men vi får ju inte ta ett beslut, ett aktivt beslut, där vi verkligen äventyrar föreningen. Det beslutet får inte finnas. Utan då måste man liksom känna att det här beslutet är rationellt och korrekt under omständigheterna.
Har inte sådana beslut tagits genom åren? För HIF har väl hängt på ruinens brand vid ett antal tillfällen?
Ja, men tydligen så har alla de besluten då genom åren tagit sig igenom, eftersom man lever och finns och är kvar även efter
den. Men förklara det. Alltså, en katt har 9 liv, sägs det. Det känns som HIF har ännu fler, och det känns också som att okej, det finns inga pengar, men då finns det alltid spelare att handla för. Hur går den här ekvationen ihop?
Ja, men alltså, tittar man på för en månad sedan, och det kanske är en och en halv då, i ett läge, då sitter vi och får en noggrann genomgång av ekonomin som vi får på varje styrelsemöte. Vi har ett sådant efter varje månad vi går igenom. Och då är en av de sakerna som vi highlightar som risk, det är vårt lilla, blygsamma budgeterade transfernetto på 2 miljoner kronor. Och sen händer saker här som vi inte alls hade i tanken. Och vi tänker på André på ett utgående kontrakt. Vi tänker på något som vi överhuvudtaget inte hade någon kontroll på, nämligen Emil Kraft. Och sen så Rasmus. Och det gör ju det att skulle man titta på transfernettot nu och klistra in det i våran rörelse där vi gör, och sen så rör vi inga pengar annat än att vi betalar ut de ersättningar till resurs som följer av deras avtal. Då har vi en plusekonomi. Och det vi står inför nu, det är ju att att göra rekryteringar för att förstärka. Hur mycket tuggar vi på det här och räknar med att kunna hämta igen det i höst på marknad eller publik eller restaurangverksamheten. Så att i nuläget så är det befarade driftunderskottet hos oss, det är ju unikt lågt, inte bara för oss utan för Allsvenskan.
Samtidigt kunde vi presentera då att enligt budget så pekade på att ni missade med runt 3 miljoner kronor.
På rörelsen, ja.
Mm. De här pengarna nu som finns i transfernettot som du pratar om, det är inte så att ni använder pengarna ni har fått in nu för att täcka upp för den missen i budget och så?
Alltså, på nedersta raden, det är bara det handlar om. Vi särar ju på det här för att man ska ha en verksamhet i balans. Annars, alltså, transfer är ju en del av det här, men vi särar på det så man inte hamnar i HIF anno 2000 eller något liknande, eller 22 eller 21, där man gör sig beroende av stora försäljningar för att klara sin rörelse kring detta. Men det vi måste väga nu, det är ju det att Okej, nu har vi faktiskt ett transfernetto som är ett stycke högre. Ett anständigt stycke högre än det budgeterade. Och då väger vi ju naturligtvis, okej, hur mycket av den delen ska vi använda för att täcka upp ett eventuellt hål i rörelsen? Och hur mycket använder vi för att sätta tillbaka? Och där måste man ju, och det är ju inget slagsmål mellan fotboll, utan alla går åt samma håll här. Utan det är mer så här, okej, vad behöver vi nu göra för att trygga en allsvensk plats i det? Och jag kan ju säga att jag ser inte att det kommer hända att vi inte kommer trygga de 2 miljoner vi har i transfernettot, den här styrelsen. Och jag ser inte heller annat än att vi kommer verka för att få lite hjälp. Men vi kommer ju också behöva rekrytera. Och då har vi fått möjligheter till nu på ett lite annat sätt än vad vi hade tidigare. Och behöver ju fylla upp, som du vet.
Hur många miljoner har ni fått in? Hur mycket fick ni för André?
Ja, det kan jag ju inte säga.
Hur mycket fick ni för Rasmus?
Ja, det kan jag ju inte heller säga.
Men pratar vi om mer än 5 miljoner tillsammans?
Jag vill inte gärna prata om de sakerna, men
pratar vi 10 miljoner?
Nej, men du gafflar ju till slut liksom, va? Ja. In det liksom. Så att, svarar jag på en fråga så kommer nästa elev. Ja. Och vi håller ju faktiskt det för oss själva. Men man kan ändå säga att det ger oss ett utrymme som är intressantare rekryteringsmässigt än vad vi har haft på ett stort antal år. Och som ren kuriosa kan man ju nämna att vi har, innan det här fönstret i vart fall, så har vi 0 kronor i balansen på spelare. Alltså när du köper en spelare så hamnar han i balansräkningen och skrivs av under kontraktstiden. Och det innebär de facto att vi inte har betalt för en spelare de senaste 3 åren, typ lite grann beroende på kontraktslängderna. Det är vi nog helt ensamma om. Norrköping skrev av 8 miljoner förra året. Men så att det ger oss lite utrymme nu som vi inte har. Alltså beviset här att vi har 0, det innebär att vi har inte haft rekryteringsförutsättningar att köpa en och annan sign-on, men det går ju över lönekostnaden och inte på.
Är du nöjd med de pengarna ni har fått in för spelarna, även om inte du nämner summor?
Ja, jag är nöjd med de pengar vi har fått in för spelarna i detta. Men Emil Kraft behöver vi inte tala om. De kom ju från ingenstans liksom. Det var ju ett välskrivet avtal av de som gjorde det, om det var Henrik eller vem det nu var, som gjorde att här dimper ner en slant. Och där är det ju på det viset att de kom ju från ingenstans. Men, och tittar vi på Andri-avtalet så är jag nöjd med det eftersom Andri har ett utgående avtal. André har från början haft ambitionen att komma till Sverige för att kunna komma vidare i det. Och i ljuset av det så tycker jag att den ersättning vi lyckades utverka där efter förhandling är god. Och sen är jag nöjd på 2 sätt med Rasmus. Det jag är mest missnöjd med Rasmus, det är att vi blir av med honom. Men den dialogen som jag själv hade med honom förra våren och när det förlängdes i höstas, det avtalet, så han har ju fått leva med en väldigt låg lön, och inte bara jämfört med sig själv så att säga, utan även det, vi talar om en lön som ligger långt under det allsvenska snittet, och det fick vi göra en eftergift till honom, att han fick en i förväg bestämd peng att gå för. Tycker att där och då och även nu att det var rimligt, men dessutom så i och med att det blev som det blev, att han behövde gå lite tidigare än vad vi egentligen ville, annars så sprang affären iväg för honom. Och då arbetade vi upp, och med hans egen hjälp så att jag arbetade upp den där pengen, så vi fick en höjd slant, och inte bara kaffepengshöjning utan en schysst höjning. Så att totalt sett så anser jag att de här på olika sätt överraskande pengarna in, så att säga, att de ska vi vara nöjda med. Det är säkert så att i vart fall Rasmus skulle nog anses kunna ha ett något högre marknadsvärde än vad vi har fått sälja honom för, men det finns sina kloka eller goda skäl för det.
Och trots att du har förklarat det här tidigare och förklarar det igen, så har supportrar väldigt svårt att acceptera läget eller förstå hur ni har kunnat släppa iväg honom. Rasmus alltså. Ja.
Men det tycker inte jag är så konstigt egentligen, för att det vi gör, det är ju att vi släpper iväg honom ett läge när vi har sålt André, men vi släpper iväg Rasmus för att det är dealen med honom. Alltså att säga nej till honom av kontraktuella skäl när han har varit så tydlig med att han vill ut, så att säga. Men det är klart att jag förstår det, för att det man blir av med där ute, det är ju Rasmus Jönsson efter att André försvunnit, och det är oro. i detta. Och det är klart att det är alltid svårt i efterhand, för vi kommer aldrig få reda på svaret. Men hade jag vetat att Rasmus Jönsson gjorde skillnaden mellan allsvenskan nästa år och inte allsvenskan, så hade det varit ett fruktansvärt svårt beslut med hänsyn till relationen med Rasmus och den överenskommelse vi har med honom. Mm.
Det finns en mänsklig sida av det här myntet som är ganska stor.
Ja, och den, alltså, jag tror man ska vara väldigt noga med det. Och jag tycker kanske i synnerhet med när förutsättningarna är så klara som Rasmus, att han kommer och han berättar ju då efter äventyret i Danmark och Tyskland dessförinnan att han behöver få fart på karriären. Han ser att det är en möjlighet hos oss. Han är värd en högre lön. Vi kan inte betala den, och så växlar vi det mot att han kommer chansen, så ska han få gå. Jag tycker det hade varit, känns bedrövligt att inte ge honom den möjligheten under de omständigheterna. Och i bästa fall så slutar det med att han gör sin tid där borta. Jag vet inte om det är publikt hur länge han ska vara där, och sen att han kommer som en hemvändare tillbaks. Så hade det nog inte blivit om vi hade stoppat honom.
Om jag ska försöka sammanfatta det jag har scrollat mig igenom med supporterkommentarer och sådär. Visst, det kan finnas de som tycker att har ni fått tillräckligt med pengar så okej. Okay. Det är som det är, vi har den ekonomi vi har och så vidare och så vidare. Men ändå, mer generellt är nog att det finns en oro, en frustration och i vissa fall också en uppgivenhet med kommentarer som Superettan, här kommer vi, nu är det kört, och du pratar om allsvenskan, hur ni ska säkra upp det. Mm. Alltså, vad kan du säga till alla fans med de olika känslorna som finns där ute?
Ja, men jag ska ju inte lära fansen någonting här, utan det är klart att de ska ha de här känslorna, frustration och oro, och ibland händer det att de har glädje och såna här saker också, va? Och om inte annat så ser man ju den här glädjen på Södra Stå och även på andra läktarsektioner under match. Det är fantastiskt. Men det som vi måste göra, och det, där viker jag inte en tum från, det är det att sätter man upp målsättningen och stannar kvar i allsvenskan. Vi hade kanske trott när vi satte upp att vi skulle ha något bättre vår. Skador var lite jobbigt för oss och sådana saker. Men vi måste ju ge tränarteamet med Henrik i spetsen förutsättningarna. Och väl sagt det, så innebär det ju att vi måste på framförallt kanske den offensiva sidan förstärka i det här fönstret, och ju förr ju bättre, och det kommer vi göra.
Och man kan nog tolka dig, Christer, när jag pratade med dig här om dagen och du sa vi ska inte försvaga, vi ska förstärka. Ja. Där höjer du upp förväntningarna igen nu.
Ja, och på något vis så är det ett krav vi måste ha. Alltså, vi kan ju inte styra vilka spelare som ska vara intresserade av oss, men vi måste ha målsättningen. Jag menar, det som vi var i alla fall fram till förra matchen, och kanske, vad vet jag, om en match eller två, det var på kvalplats. Och det innebär per definition att det material som vi, och förutsättningarna vi ger för hösten, de ska vara lite bättre så vi kan ta oss från den där platsen kring detta. Och vi räknar med att kunna förstärka, och även om det är en utmaning när Rasmus försvinner, men det ska ske liksom. Och då behöver vi hitta förstärkningar i en mix, som jag ser det. Nu är det ju fotboll som sitter på det, men jag vet ju vilka paletter man arbetar med. Där vi både tänker på nuet, nämligen säkra det här kontraktet. Och därför kan vi inte bara köra chansningsmetodik här. Någon tycker att det där ser spännande ut, den här 19-åringen. Så vidare. Vi måste ha någon som så gott det går att veta i sportens värld går in och levererar. Eller några kanske till och med. Men också ser jag gärna att i någon mix, så vi bygger lite för framtiden. Vi har ett hyggligt ålderstiget lag. Erfaret kanske man kan säga. Men, och den dagen kommer ju, och den bör nog börja nu när vi måste börja arbeta med det generationsskiftet. Så att jag är nog lite sugen på när fotbollsfolket kikar på både etablerade spelare och utvecklingsspelare, att man arbetar med någon typ av mix. Men som sagt var, att förslagen kommer ju komma från dem.
Du vill ha in en yngre åldersstruktur i laget nu när ni ska ut och värva, för det ska ni ju.
Ja, jag tycker att, jag tycker, och det är inte bara jag, utan det tycker vi nog allihopa, är det att vi ska liksom börja bygga för framtiden nu med yngre spelare. Men sen är det klart att vi kan inte heller vara naiva så att vi tittar på framtiden yngre spelare och bara håller tummarna, utan vi får som sagt arbeta med mixar här, för vi behöver faktiskt få in någon pjäs som går raka vägen in och levererar. Vi har liksom inte riktigt tiden att utveckla spelare för det. Skulle det sen vara så, vilket vore en dröm, att vi hittar en yngre spelare som visar sig vara längre kommen än vad han är, det hade ju varit fantastiskt i flera hänseenden, både i avancemang och kanske potentiella försäljningshänseenden framgent. Men vi måste hitta leverans nu. Och vi måste ge förutsättningarna till Henrik och tränarteamet att åstadkomma det som vi söker, nämligen hänga kvar.
Det är fredag lunch nu och det kan gå oerhört fort i den här branschen. Så när du lyssnar på den här podden där ute så kan det vara så att HIF har presenterat en ny spelare, vad vet jag. Så jag tar det bara för säkerhets skull här. Är det något på väg ut den kommande två timmarna här, Christer,
med ny spelare? På väg in menar du?
Ja, på väg, ja, in. Ja, på väg ut med nyhet, men in i laget. Det är bäst att vi håller isär
begreppen här. Men om vi bortser från att räkna i närmaste två timmar, för då tvingas jag nog säga nej, inom två timmar tror jag inte. Men när tänker du, när sänder ni detta?
Ja, alltså jag ska få i mig lite mat någon gång också, men jag ska ut med det så fort som möjligt.
Idag alltså?
Ja.
Ja, okej. Okay. Men som du säger...
Idag fredag alltså.
Ja, idag fredag, förlåt. Men att det skulle hända under tiden du äter och redigerar eller vad du nu gör, det skulle jag väl hålla för osannolikt. Men att det kan gå väldigt fort.
Det kan komma idag under fredagen.
Det kan komma idag under fredagen och det kan komma imorgon. Men det kan också vara så att sluttampen inte landar och behöver diskuteras. Men vi är på flera händer, så är vi långt kommande. Men sen är det viktigt för oss också i detta, även om vi är väldigt angelägna, inte minst jag själv, att få lov att leverera lite goda nyheter. Så det är väldigt viktigt att vi inte tar beslut på spelare A som kanske gör spelare B omöjlig, och spelare B är, vad heter det för oss, bara för att vi, eller för all del jag själv, vill ut och presentera någonting. Så de här, när man diskuterar på flera olika håll så att säga, så gäller det att rangordningen blir väldigt tydlig när det blir skarpa lägen. Men skarpa lägen har vi på flera håll.
Vi tar lite namn då. I Varberg så finns ju Astrid Telmani. Han har ju varit i FF en gång i tiden och spelat lite grann också. 22 år, ung, leder skytteligan. Är det ett namn som ni pratar om?
Självklart så finns han med på våran radar. Han gjorde väl 9 mål på 9 matcher. Och sen så gjorde han ytterligare några, tror jag. Men jag är inte säker på det sistnämnda.
Men han förs till förhandlingar med honom?
Avslöjde inga förhandlingar, det vet man.
Men han är på er lista?
Finns på listan, ja.
Mm. Hur är det med den tidigare spelare i HIF, Alexander Gernt?
Mig vetligen inte på listan. Jag tror jag hade vetat det.
Förmodligen. Ja. Jonas Barney som ju bröt med Göteborg nyligen. Helsingborgare.
Ja, vet jag att det är en kille som naturligtvis figurerar hos fotbollsfolket i detta.
Han finns med på listan där.
Kanske.
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 Okej, hur är det med ett annat namn som cirkulerar också? Ola Toivonen, han la ju ner sin landslagsverksamhet efter VM, spelare i Australien. Hur är det med det namnet?
Men vetligen så finns han inte med på våran lista.
Nej. En annan då som var jättevass i fjol och som ju HIF fick stöta på, Diego Montiel, om man uttalar det rätt. 24 år, bra åldersprofil, 13 mål, 14 assist i fjol i Örgryte. Har väl brutit med andra laget Berchot i belgiska ligan, tror jag. Andra ligan. Är han med?
Vet ej.
Nej. Martin Olsson då? Välbekant namn här.
Tror jag hade vetat, men jag vet inte. Alltså, man tänker sig att den här listan som de har, den silas ju. Alltså, jag är övertygad om att alla de namnen du talar om, att alla de namnen är med i den här bunken. Och sen så silas det upp till oss med vad som är, med vissa tas bort redan på ekonomisidan och sådana här saker. Så att jag skulle förvåna mig om, nu har jag kanske just Ola Toivonen kanske är osäker på, men om det finns med, för det känns med. Det känns som en riktigt stor rekrytering om jag uttrycker det på det viset. Så att, ja. Jag tror inte vi kan landa en sån. Men annars skulle jag säga att namnen är nog med genomgående och naturligtvis ytterligare en del namn. Men det som hamnar hos mig via Robin och in i fotbollsgruppen och möjligen i styrelsen om det är budgetpåverkande investeringar, så att säga, det är ju när man känner att nu kan vi gå för det här. Så det är ju inte alla de här spelarna som hamnar på den lista som vi ser, utan det är de som man bestämmer sig för att nu går vi i förhandling om vi får klartecken. Så det är ett fåtal som hamnar framför våra ögon.
Mm. Okej, okay. Vi får se vilka som kommer in där då. Vi måste också beröra detta, Christer, med P.O. Ljung som fick sparken. Ni förlängde med honom alltså med 2 år, 3 dagar innan er allsvenska comeback mot IFK Norrköping. Mm. Varför? Då, där och då, varför?
Ja, det var för att vi gick in i en ny säsong. Vi hade en tränare som tagit oss upp i Allsvenskan. Vi hade tro på att den här långsiktigheten som han skulle stå för att representera, att det var rätt steg kring detta. Sen är ju idrotten skoningslös och kan konstatera nu i efterhand att det beslutet som fattades om att förlänga, det var ett beslut som bevisligen var ett dåligt beslut. Där och då trodde vi det var rätt.
Är det hans fel att resultaten inte har kommit?
Nej, alltså, det blir för enkelt att säga på det viset. Utan det är klart att det är många faktorer som spelar in. Men det är klart att tränaren är ju en av de viktigaste pjäserna kring detta. Men det är klart att han har en trupp som ska leverera. Han kan inte göra målen själv och sådana här saker. Men tränaren har ju en viktig roll, och det är ofrånkomligen på det viset. Det handlar, när det gäller resultaten, så handlar det regelmässigt om tränaren och vad tränaren levererar.
Men jag tänker också att visst, ni ville bygga på långsiktighet och så vidare. Ni kom upp som nykomling, kanske inte kunde förvänta er att resultaten skulle vara ett topplag i Allsvenskan direkt. Någonstans där borde ni inte kunna tänka det, att ja, men om resultaten inte blir 100% superbra, då fortsätter vi med honom i alla fall. Eller hur gick era tankar där alltså? För någonstans måste ni haft med det beräkningen.
Det är klart.
Resultaten kanske inte kommer att gå vår väg. Hade det inte varit bättre att vänta då med... Ja, vi väntar och ser en bit in i säsongen, ja, men, om han får resultaten med sig.
Jo, men det är liksom som allting annat. Alltså, vi äger ju inte alla besluten. Vi har ju en motbilligt avtal. Vi kan inte säga, nu väntar du PO. Vi får ju vara med i den förhandlingen och på de villkor som ställt från hans sida och göra bedömningen där. Vi hade ju kunnat spela honom detta året också, för han hade ju kontrakt det här året. Men om vi har en tanke på en långsiktighet och han strävar efter en långsiktighet, så vidare, så man är ju inte ensam. Vi kan inte bara diktera villkoren, utan tvärtom så blir det allt oftare de dikteras för oss i olika sammanhang. Så att det är ju en ömsesidighet i det här bygget. Och jag menar, hade vi haft fler poäng, låt säga dubblad poängskörd, läget i mitten och sådana här saker, då hade det här varit typiskt sett, i vart fall, det finns ju andra faktorer här i världen, men typiskt sett så hade det här beslutet varit rätt i det. Och nu blev det inte så, utan vi fick kämpa. Och det går ju inte att bara lasta PO för det, men skadebilden och sådana saker. Men när den negativa trenden rullar in i detta, självkänslan och självförtroendet tappas på olika håll, så är det, då måste man bestämma sig för om vilken väg man går. Och det vore inte bra, som jag ser det, om vi skulle skydda beslutet i mars genom att hänga kvar vid det, för att vi inte skulle framstå som korkade på ren svenska. Utan kommer man fram till att man behöver göra en förändring, då får man bita det sura äpplet och stå för sitt svaga beslut tidigare och genomföra förändringen. Annars handlar det ju mer om de personer som är inblandade i beslutet än om vad som är viktigt.
Men jag tänker, hur rimmar det med att ni strävar efter långsiktighet, ni bygger på det och ni ger honom 2 års förlängning på avtalet, 3 månader senare så är den långsiktigheten borta?
Den långsiktigheten kan försvinna hur snabbt som helst. Den har kanske försvunnit tidigare om vi har haft 0 poäng efter 5 omgångar. Alltså när det gäller tränare så är det ju på det viset att man har förtroende för dem, men när förtroendet tar slut, då tar det slut i det. Och det är klart att det är ju en resa, men det involverar ju inte, det är ju inte styrelsens förtroende. Det är klart att styrelsen, på samma sätt som alla andra, är besviken och missnöjd med poängen. Styrelsen kan ju kosta på sig att vara logisk och säga vi har haft skador och lite oflyt och lite bortdömt mål mot Djurgården. Men det hjälper inte om spiralen är negativ och det börjar bli liksom... Alltså logikens kraft kan inte styra hur som helst i den här världen.
Vad gör PO nu? Är han ledig? Kommer han tillbaka?
PO är ledig nu. Vi har den stora förhoppningen om att PO ska vara en bärande del i den nya organisation, fotbollsorganisation, som han har varit med och krita på i inledningen.
Kan han tänka sig det, även om det betyder att han får liksom lämna, då inte kvar som huvudansvarig, och med det kanske statusmässigt går ner något pinhål?
Ja, alltså vad han kan tänka sig, så som jag känner PO, så skulle det kunna finnas roller här med hans skarpa fotbollsöga, är väldigt intressant för oss. Men alltså, den här diskussionen om det här, som vi förvisso berörde snabbt i samband med att vi friställde honom, den ska ju inte tas i det emotionella läget. Alltså, PO var oerhört proffsig i det samtal jag och Swiss hade med honom, men fortfarande så är det ju en stor besvikelse kring hela situationen. Så att det samtalet, det är att återuppta efter en rimlig tid, om det är några veckor eller något liknande, och se om det finns ett intresse från hans sida. Och vi ska ju inte heller hålla på och bygga en roll för rollens skull, utan det ska ju vara en roll där vi tycker han fyller den bra och att han tycker att den är tillräckligt intressant för det. Men jag hoppas att vi kommer ha P.O. med oss i framtiden när det här har fått läggas.
Och istället för P.O. Ljung kom alltså Henrik Larsson in. Ett kontroversiellt beslut med tanke på hur hans sejour slutade och hans resultat och så vidare. Och du och Andreas Granqvist, ni har ju fått kritik eller ifrågasats för svågerpolitik. Ni känner honom, är kompis med honom. Hur ser du på det där?
Ja, jag är kanske lite överraskad över det där. Just för att Henrik skulle liksom inte vilja bli räddad av mig eller granen. Liksom att ge honom ett jobb för att vi var hyggliga. Han skulle inte ens tackat ja till det. Och ännu mindre skulle jag själv eller granen sätta uppdraget i händerna på en kompis bara för han ska ha någonting att hitta på i detta och därmed äventyra hela föreningen. Men ska jag vända lite grann på det här, för det, som du förstår så är det en av de där sakerna man tuggar på med reaktionen i detta. Att plötsligt så är det jag och granen polare med Henrik fixar detta och så är det nepotism kring det. Och jag tror ju att egentligen så tror jag inte att så många där ute tror att det är på det sättet, kanske nästan ingen, men däremot så tror jag att man söker en förklaring till det här beslutet för att man tycker på de här händerna som är tydligast uttryck för frågetecken. Ofta är det ju i forumsammanhang såklart. Men att de ser inte det rationella i beslutet. Och är inte beslutet rationellt för någon, då är det irrationellt och då är det andra faktorer. I det här fallet tydligen då nepotism då, eller svågerpolitik som styr. Så att när jag hör och ser det här så kan jag förstå hur det kommer upp. Men jag kan gladeligen förneka att det förhåller sig på det sättet. Och det gäller för både mig, granen och inte minst Henrik. Jag skulle inte drömma om att ta det här uppdraget om inte det var för att vi ville ha honom.
Och han fick en bra start.
Ni fick en bra start.
Ja,
och det behövde vi.
Ja. Christer, det blev ett långt snack här.
Ja, trevligt.
Ska vi säga typ att vi från vår sida på Helsingborgs Dagblad och ni från er sida från HIF kommer att vara så in i helvete på tå i höst?
Det kommer vi vara. Och som sagt var att, som jag uttryckte emellanåt, att även om det finns många som är djupt fotbollsintresserade som följer allt vi gör, så är det oerhört viktigt för oss också att få tillfälle med att få ut vårt budskap via er. Dåligt som bra, för att det är många människor som inte har orken att följa det på forumnivå eller detaljnivå, utan som verkligen behöver få information från er, och därför måste vi få ut den. Så vi uppskattar verkligen mycket de här möjligheterna som vi får, och att det är ett stort intresse för vad som händer inom våra vägar.
Jag och Helsingborgs Dagblad tackar dig jättemycket för att du tog dig hit och tog dig tid för den här podden, och jag hoppas att ni där ute som har lyssnat på det har fått ut svar som ni har velat ha från HIFs ordförande Christer Hazelius. Väl mött, säger vi väl från alla fronter på Olympia från olika horisonter.
Yes, väl mött allihopa. Tack så mycket.
Tack ska ni ha.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.